I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Varmt välkomna till podden som heter Gry och Anders med gäster, där vi idag gästas av ingen mindre än Torsten Flink.
Mm-hmm. Inte kattskit är inte.
Nej, han är ju... Han, alltså det är ju ingen som, när man säger Torsten Flink, så det är ingen som säger, jaha, och går vidare. Utan alla, va? Jaha, och hur gick det då? Eller hur? Vad ska ni fråga honom om då? Hur mår han då? Eller, jag har en Torsten Flink-historia. Nästan alla har nått... Alla reagerar när man säger Torsten Flink.
Han pågår ju hela tiden på något sätt. Man kan inte bara säga att han är, utan man vet aldrig riktigt i vilket sammanhang man träffar honom eller hur han är.
Eller vilket skick han ska vara.
Det känns inte heller som, oavsett ålder, som vem du än säger Torsten Flink till, aldrig hört någon säga, vem är det? Det vet alla liksom. Mm.
Och nu så ska vi få lära känna honom ännu bättre, för han ger ut en självbiografi. Som han, du har fått hjälp av en journalist med Tom Håkan Lager, han har skrivit ner. Torsten har berättat, och de har suttit i 3 timmars pass. Och så har Torsten berättat om sitt liv och så har Håkan skrivit ner. Så den är uppläsen, nedtecknad.
Mm. Kan man säga. Så, det är ju själva kodordet.
Ja, men precis.
Nedtecknad.
Precis. Innan vi sätter igång och lyssnar på vårt möte med Torsten Flink så skulle vi vilja tacka Unionen Egenföretagare. Och har man varit medlem där i minst ett halvår och man vill... Så här, vet du, kompetensutveckla, man vill spetsa sin yrkeskompetens, då kan man söka studiestöd för det.
Ja, mm. Ah, vad smart.
Ja, man kan få ersättning för kursavgifter, för litteratur eller materialkostnader. Och samma om man känner att man måste ta körkort för att kunna öka sin, vad heter det?
Kompetens också.
Precis.
Förstås. Och grejen är också att man får ju då 3200 kronor per termin som bidrag och... när man har hållit på. Men de måste ha hållit på också i över 6 månader, ett halvår.
Mm, det är studiestöd det man kan söka.
Unionen, bra.
Dessutom så måste vi tacka också Läkerol.
Ja, men alltså, har ni förstått deras senaste app de har?
Förklara för mig då.
Den heter Let's Talk. Jag har haft den nu i 2 månader, tror jag. Mm. Fått en kompis som heter Omar på den här appen. Man laddar ner den. Det är som ett chattprogram där vi då, får vi alla se oss 3 som talar svenska obehindrat, kan hjälpa dem som kanske är nya i Sverige eller har lite svårare med språket eller sådär. Så då laddar man ner den och så gör man ett konto där man säger om man är bra, medel eller mindre bra på språket och vilka språk man behärskar.
Konto, det är, du tittar där lite, det är på Google Play eller på Apple Store om man laddar ner den.
Precis, där man hittar sina appar liksom, bara söka på Let's Talk. Och så gör man ett konto där och sen så kan man då matcha med olika personer. Och där träffade jag en kille som heter Omar som bor i Helsingborg. Han har sin familj spritt över hela Europa, kommer från Syrien från början men kunde då på grund av anledning inte bo kvar där. Sen har några eller liksom släktingar i Tyskland och några i Spanien. Och så bor han då i Helsingborg, sen har någon annan släkting som bor i Sverige också. Men ändå rätt så ensam kille som behövde någon att surra med.
Det är så kul, jag satt och tänkte på den här appen. Satt faktiskt på riktigt och tänkte på den här i bilen i förrgår, tror jag. Och blev så himla glad nu när jag kom till jobbet och så att Läkerol är med och sponsrar vår podd. För jag satt och funderade på appen, om man skulle ladda ner den. Och, men skriver man eller pratar man?
Man kan göra precis, man kan skriva telefonsamtal och videosamtal, tror jag. Jag har bara chattat. Men vi pratar mycket och han berättar, han går på SFI och så här, vi pratar om så här, hur det har gått för honom. Och då frågade jag också honom rätt tidigt, så här, hur vill du ha? Vill du att jag också säger till dig när det blir tokigt? Liksom? Och det ville han. Så ibland får man hjälpa till. Han skrev jobbet med P istället för B och så här, då får man vara med
som en dröm för dig som också gillar att
rätta. Nej, men då fick jag rätta och känna att jag hjälpte också.
Ja. Så Läkerol, den lenar inte bara halsen, den underlättar kommunikationen av människor som har lite olika bakgrund.
Exakt, det de har ju länge haft liksom, taglinen makes people talk, och det här är väl
verkligen
precis vad de gör.
Så Let's Talk heter appen. Mm. Ladda ner den efter ni har lyssnat klart på den här podden. Mm. Ja. Då sätter vi igång med Torsten Flink.
Det gör
vi.
Gry och Anders med gäster.
Välkommen till vår podcast, säger vi till Torsten Flink. Välkommen hit.
Ja, Tack ska du ha, Gry.
Det har kommit en självbiografi som heter En självbiografi, Torsten Flink, kom och skratta åt Lilleputt.
Ja.
Som vi la vantarna på för bara någon dag sedan. Så vi har inte hunnit läsa hela, men nästan hela och delar. Det är ju en fascinerande livshistoria som du har. Man blir glad och sorgsen och häpnar om vartannat. Men du måste, det här kan inte vara första gången som du har fått erbjudande om att göra en, skriva en självbiografi. Vad var det som fick dig att säga att göra den här gången?
Jag tänker för att det fanns tid den här gången. Och för att Jakob, han förmedlade en kontakt, en kamrat med Jakob. Han sitter ju där borta. Så det är ingen idé att han försöker höra honom. Det gör vi ju ändå inte.
Men du litar på Jakob?
Ja, oh ja, det gör jag. Och det var han som kom med slaget om det här mindre förlaget. Och mindre förlaget Bokmark då.
Vart du förvånad över att det kanske att det skulle finnas ett intresse för Torsten Flink? Eller, alltså rent...
Nej, det, alltså det, saken är så här att jag tror ju aldrig att det ska komma några folk. Särskilt när man gör här monologerna som jag har gjort de sista åren. Några, eftersom jag har förpassat mig ut i de märkena. Men så är det så att jag tror aldrig det ska komma folk. Och det blir fullt nästan alltid. Alltså. Och jag blir lika förvånad varje gång. Men vad det gäller de här memoarerna så jag vet att... För det har jag ju läst också, liksom år efter år. Vilka memoarer skulle ni vilja läsa det här året nu? Och då brukar det alltid vara drottningen och någon till där som är före mig. Sen kommer jag. Så att det, jag menar, de vill se liksom upp med spektaklet nu.
Ser du själv som ett spektakel?
Nej, men det är ju lite den inställningen man har väldigt mycket. Nej, jag har inget spektakel. Jag ser mig inte själv som ett spektakel. Nej, det gör jag inte.
Men du är väldigt, väldigt naken i den här biografin. Var det liksom förutsättningen för dig att berätta det precis sanningen så som det var?
Ja, precis. Men hur naken jag än är så är jag för gammal och har levt för länge för att vara helt naken. Och jag är ju inte det, men alltså, jag har ju skydd, de nödvändiga som jag måste ha, alltså mentala kondomer. Och,
Men du säger att du inte ser det som ett spektakel, men underrubriken ändå kom och skratta åt Lilleputt.
Ja, precis. Alltså, det är ju snarare de, alltså, läsare i det här fallet, publiken, alltså, där har jag under alla åren känt någon slags, inte bara liksom positivism som är god, va? Utan den liksom, lite onda vibbar, va? Alltså, för mig slår det ju om man vill skratta åt Lilleputt, va. Det där är för övrigt då en dikt, va, av Kent Andersson. Den finns ju med den, hela den texten, va, då för den icke-insatte radiolyssnaren här. Att det var så att 1937 så öppnade man Liseberg då. Och till invigningsveckan av Liseberg så byggde man upp ett miniatyrland, va, med en liten affär, en liten smedja, en liten kyrka och så vidare. Och så fick, från Tyskland så flög man in 5 dvärgar. Som fick stå i kyrkan och gifta sig på låtsas, stå i smedjan och hamra på låtsas och stå i affären och sälja kakor på låtsas. Och så stod vi då normalt byggda människor och tittade ner på det här som ett rent folknöje. Och när Kent hörde om detta, då skrev han den här texten.
Och vad är det du känner igen dig i det?
Kom, ja, men första versen är ju, kom och skratta åt Lilleputt. Kom och le åt hans krumma små ben. Där han dansar för dig med små skutt och lockar in i entrén. Nu, jävlar! Och så vidare. Det är ju liksom förväntan och liksom allting. Och den är inte, men även den godaste människan där. När det är mig de väntar på, så är det ju inte bara om liksom, det finns något sjukt, för det är någon varböld som ska spricka, det är någonting som ska kittla liksom, behöver inte. Och det där finns väldigt mycket liksom, i ingångsskedet i en föreställning när jag spelar.
Och vad tror du att det kommer sig av?
Ja, det kommer, det där har jag bäddat. Den kakan har jag liksom satt ihop själv, så att jag får skylla mig lite själv, med allt som jag har gjort. Jag har ju svinat så fruktansvärt i mina dagar, på alla sätt och vis. Så att, det där får jag nog liksom tugga i mig liksom. Men det är jobbigt ändå, det är jävligt jobbigt.
Du beskriver inledningsvis väldigt, det blir smärtsamt för en mamma också, men när du, om din, alltså din födsel, när du och din tvillingbror Rickard, när ni föds, att du känner dig nästan förbigången eller förbisedd redan från början, eller inte önskad redan från början?
Det första som sägs om mig kommer ju om mig. Det kommer ju från min mor. När, alltså, hon födde ju Rickard. På den här tiden så fanns det ju inte någon så här innan att man kollade. Man gissade på en stor flicka i Karins fall då, som min mor heter hon, Karin då. Och så födde hon Rickard. Men så bara efter några minuter så, men det känns så konstigt här. Det är inte som det ska här. Fan, så de kallar upp en läkare och så känner läkaren efter sig och säger, ja men fröken Flink, här har vi ju en till. Då skriker hon över hela allmänna BB som inte finns längre, det brann ju ner. Herregud, låt det inte vara sant. Det är det första som sägs om mig. Sen kommer jag då någon minut senare med arslet före och knäppta händer.
Du nämner din mamma som Karin i boken mer än som mamma.
Ja,
men när du pratar om din mormor så står hon alltså som mormor.
Mm.
Finns det någon anledning
till? För att hon var mormor. Men Karin var aldrig min mamma. Mer än, jag menar, rent bevisligen, alltså rent fysiskt. Fysiskt så var hon ju det. Men inte på något annat sätt. Det tycker jag inte.
Men att du har haft en tuff tillvaro i livet. Kan du skylla det på din mamma Karin då?
Nej. Alltså, så här är det. Att jag vet ju att hon var liksom en mästare på liksom att förtränga. Va? Och leva, göra om lögnen till sanning och så vidare. Så att, alltså, vad hon har gjort egentligen, det är att hon har begått rent brottsliga grejer, alltså som förvarande förälder, tycker jag. Och det enda som gör att jag försonas med det där ändå och kan ändå liksom ha någon kärlek till henne, va, det är att detta är på ett fullständigt omedvetet plan.
Men är inte du också mästare på att göra om lögnen till sanning? Jag tänker på att din kusin skriver ju ett kapitel i boken också, och hon skriver att du har din solklara bild av hur uppväxten var och hur du har setts på när du var liten och också nu när du är vuxen, men hon tycker inte att det stämmer.
Nej, hon tycker inte det.
Och då är frågan, hur är du helt säker på att det är du som har rätt då? Tänk om det är så. Har aldrig frågasatt din egen bild av sanningen?
Jag har givetvis det här draget. Det har jag ärvt ju från Karin. Absolut. Det har jag. Och jag blir lika förvånad varje gång. För att, jag menar, man kan ju ljuga medvetet. Det har man väl gjort på det ännu 2 miljoner gånger, va? Men varje gång man avslöjar för mig så jävla dålig på att ljuga, va? Jag menar, så jag vet ju att jag har det här draget, att jag har liksom, och där, just därför så är jag i den här situationen så är jag mer, än mer lyhörd för det, just för att jag vet att jag har det. Och jag menar på att, och det var lite där jag födde den här idén, att alltså, lät andra komma till tals, va? Ja, dels för att jag tycker att det är lite liksom memoarer, en jävla runkeri, va, i sig själv ofta. Det blir ju liksom, jag menar, jag är också en stor skådespelare, alltså. Jag är jävligt stor skådespelare, det vet jag. Men jag är ju så mycket annat, jag är pundare till exempel, va? Och mycket mer därtill. Men jag sitter ju på sanningen, jag vet ju sanningen. Och i 8 fall åtminstone av 10 så stämmer det.
Skulle skådespelaren Torsten Flink finnas utan pundaren Torsten Flink?
Nej, precis. Utan missbrukaren Torsten Flink så skulle inte skådespelaren finnas. Jag menar, jag var renlighetsmänniska tills jag var 39 år. Va? Jag hade inte, alltså, möjligtvis en mellanöl i helgen. Möjligtvis anser jag.
Men du hade ju missbrukat beteendet.
Men missbrukarbeteendet kan jag ju härröra ända så jag liksom grinar när jag ätit 2 bakelser, va? På söndagen, va? Hemma i Husta och ska gå då. Va? Och kan lugna ner mig lite grann när jag gått till Ikea, va? Från Husta.
En bit.
Ja.
Men du, i boken som du säger, det är en självbiografi, men det är inte bara du som skriver om alla fantastiska saker du har gjort och mindre fantastiska saker du har gjort, utan det är också andra som får skriva. Det är din kusin, det är Annika Ankell som är mamma till era 2 barn. Det är Micke Persbrandt, vi har andra skådespelarkollegor och teaterkritiker.
Nina Endre, Värösa och så vidare. Ja, visst.
Men Rickard, din bror, vad har ni för relation?
Nej, vi har ju ingen relation alls. Jag bröt med både min mor och min bror, och min styrfar också, med min familj, och 2000.
Varför bröt ni?
Jag var tvungen att göra det. Det var för mycket. Jag var tvungen att bryta med både Karin och Rickard framförallt.
Är det en sorg för dig att ni inte har kontakt?
Ja, det är det ju på ett sätt, men lättnaden över att inte ha kontakt är större.
Är det en frustration i det? För när man läser om att du redan på dagis blev arg och fick liksom fröknar och andra barn och så blir rädda för det. Jag tänker, är det en frustration som gör att du vill liksom bryta med familjen eller bråka med dagisfröken? Ligger det liksom en ilska i det?
Nej, men jag såg ju att jag minns det så jättetydligt. Det är med kavajen.
Lite snus.
Jakob, precis, snus. Ja, nu ska vi då. Och då talar vi om riktigt snus här också då.
Ingen påse, tjafs.
Nej, jag ska ha snus och så ska jag ta fram någon påse med rönnbär och lakrits. fattar ingenting.
Nej, det är klart.
Det här är ju snusat, jag var 12 år och har snusat en dosa en dag.
Vad var det du frågade, Malin? Jag tänkte på den här frustrationen som man upplever, som du hade redan som barn, och då kanske också att du bryter med din familj. Om det ligger mycket ilska i det.
Just det, och jag sa ju att jag kommer ihåg det där exakt, det här ögonblicket som beskrivs bland annat när jag berättar om. När jag stod där ute och de är inlåsta faktiskt.
Då är det både
fröknar och barn, va? Och jag har gått liksom Jag märker ju, jag har ju bett om slags kärlek, va? Och så får jag inte den här kärleken, va? Och så märker jag, va, att det kommer inte bli någon kärlek här. Och alltså, barnet märker det när jag är 4 år i det här fallet då, va? 4,5 år på Sagans daghem i Huvudsta. Märker att det fäster inte, va? Nej, då kan vi ju ta för göra, va, istället då. Så gör vi någonting, va? Så här, får ut något, för att se en reaktion hos människan, va? Alltså en emotion. Se någon jävla känsla för mig, va? Sen att det blir hat istället, det gör ingenting. Men stort ska det vara, och mycket ska det vara. Så om du väljer hat, så gör det då. Så hjälper jag till så att du verkligen kan göra det. Och så spelar jag liksom halvtokig.
Jag tyckte att det var väldigt gripande. Eller jag tyckte att det var gripande, men jag tyckte också att det var härligt att Annika Jankell fick skriva ett, eller med och skriver ett kapitel i boken också. Att hon får skriva sin bild av dig och er resa tillsammans.
Mm.
Jag tycker hon skriver jävligt bra också. Beskriver hur det är att vara medberoende, fast på ett väldigt lättförståeligt sätt.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Mm. Jag tycker att det är jävligt bra överhuvudtaget, den där. Det är ju väldigt bra att göra det liksom, så att det inte blir, så att det inte bara blir en bild, va?
Liksom, hur har du gått tillväga när du har skrivit boken? Har du skrivit den själv eller du har tagit hjälp till den?
Den är inte skriven, den är nedtecknad. Det står ju nedtecknat av Håkan Lager. Håkan Lager som har nedtecknat har gjort så att jag talar på ett sätt som ja, som uppenbart då lämpar sig i skrivform. Jag har faktiskt, alltså jag har ju till exempel, jag har läst jävligt mycket akademiska studier, Gustav III är en av de som kan mest i landet, om jag kan mest, va, om kungen skulle kunna doktorera imorgon. Samtidigt som jag liksom har levt med pundare och hela det här liksom pundarspråket, och så har jag svenskspråket, och så allt det där ihop blir något alldeles eget. Så att, och det lämpar sig väl uppenbart då att sätta på pränt den här retoriken. Och sen, och det är vad Håkan har gjort. Han har satt på bandspelarna. Vi har haft sessioner på så här 3 timmar. Vi har brukat sitta i sådana pass, va? 3 gånger i veckan under 8 månader, va? Jävla obehaglig relation som jag fick uppleva med den här Torsten Flink. Och sen då så har han gått hem och så har han skrivit ner. Och sen har han hittills skrivit övergången och så vidare. Det som är, egentligen är denna som är skrivet från början. Det är det här förordet som jag har skrivit.
Men det måste ju vara skrivet. Alltså, för mig och Gry och Malin som sitter här och alla som lyssnar, så ser vi nog ingen skillnad på nedtecknat och skrivet. Även om det verkar vara väldigt viktigt för dig att säga att det är nedtecknat.
Ja, det är det. Det är väldigt viktigt för mig. Ja. Det är ju jag som har gjort boken.
Ja, det låter lite också nu när du säger att du skulle kunna doktorera Gustav III imorgon. Det är lite så här Björn Ranelid. Vem kan kontrollera det? Är du så bevandrad i Gustav III?
Mm, det är. Det var Lönnerod som sa det till mig, förra akademiledamoten vars plats Peter Englund innehar nu idag. Sa, du skulle ju doktorera på det här, ska du inte det? Eller det kanske du inte ska göra för att du skulle gå under den där. Men du kan ju doktorera när vill du, din kunskap om kungen är så hög. Ja, det vet jag. Men skriv en bok sen, men varför då? Du har skrivit den bästa boken, så jag då. Ja.
Du pratade om att du var...
Tror du bara att jag drog till mig något där?
Ja, lite grann. Men du överbevisade mig nu, Torsten. Ja.
Jag har inte gjort det. Hämta böckerna, så ska jag stå utan och tala om vad det står.
Du nämnde tidigare missbrukaren Torsten Flink. Hur lever du idag?
Ja, jag är som du märker nykter. Och till och med det här verket som skulle dämpas med lättare narkotikum, så som alltså klassificeras som det trikomplicit och då, men det triggrar ju då till att jag har inte sån koll på mig själv, alltså att våga ta det, för att då vet inte jag vad som alltså längtan efter, för det är också ett slags morfin, va, men ett derivat.
Men var det trikomp som fick dig in på, som var liksom inkörsporten?
Ja, det var lite smygknarkande där innan, ja, med trikomp.
För i Annikas kapitel så beskriver hon ju Torsten liksom, hon säger, jag har aldrig sett någon drisa såna kopiösa mängder trikomp. Det var ett rör ner en juicebägare.
Ja, på morgonen.
Och sen hela juicebägaren på morgonen. Ja.
Alltså tar jag en sån triokom, så får jag ju mushjärta och blir lite nojig.
Så jag fattar inte,
men
hur det är möjligt.
Sen tar du en tablett en timme senare och en timme senare. Och sen nästa dag måste du ta 2 stycken för att få den effekten.
Så Men det är samma sak
det
som...
Är så. Det är beroendeframkallande väldigt snabbt.
Mm. Ja, och då var det inkörsporten. Men jag kommer ihåg också när vi läste tidningen om att du faktiskt dog.
Ja.
Då hade du dragit 200 morfintabletter på en dag.
Ja.
För att sen gå på noll helt plötsligt.
Mm.
Och det var då du dog.
Nej, men jag hade ju gjort en... Jag gjorde den här... Alltså, för mig så var det knark. Det var alltså ett oskrivet blad. Jag visste ingenting om det. Ja. Jag fick bara ont, va? Så inåt helvete jävla ont. Jag blev reumatiker. Och det är därför det är lite sorgligt att man liksom har hängt ut med som någon slags riksnarkoman. Jag började inte partyknarka liksom, kokain och så. Utan där började alltså huvudsmärta alltså, som var så stor att en läkare, liksom, en mycket, mycket seriös läkare, den reumatologen jag hade, han satt och hade en timmes genomgång om hur det här skulle stått. Men han, du måste ta morfin för om du ska bli av med den här smärtan. Men det var ju högst 3 tabletter om dagen och så vidare. Och sen så, det var ju missbrukaren då som, gick jag tog ut det paketet första gången och så tog jag i mig, jag var då uppe vid Tegnérlunden va. Minns jag. Då, där tar jag så att säga min jungfrusil, va, liksom som heter. Fast jag tar den då i tablettform och jag tar då 12 stycken direkt va, för att jag har så jävla ont va. Och så givetvis då så de 12 tabletterna räcker till att både ta bort smärtan och få tändning va. Där upplever jag morfin för första gången. Och det är det ögonblicket som narkomanen sen jagar hela livet va. Chase the dragon va. Hela livet va. Och så vet vi ändå att vi kommer aldrig kunna uppleva det där igen. Aldrig. Och lik förbannat så det är så jävla helt dum i huvva.
Hur var det att dö?
Ja, grejen var ju då att jag gör den här avgiftningen va. Jag går från 200 tabletter om dagen till 0. Det visade sig sen att jag hade haft 3 hjärtattacker fick jag under den här tiden, under de här 12 dagarna. Men det klarar hjärtat, och hjärtat klarar också av att när jag är nollad då, andra dagen då jag är nollad, det är 12 dagar så det här va. Tills det är helt tyst i kroppen. Det värsta jag har varit med om, jag har ju tänt av fler gånger va, på opiater, men det här var jag hade aldrig innan eller efter varit nere i sånt tungt missbruk som 200. Det är självmordsdoser varje dag. Jag går och städar hemma och dammsuger och lyfter på tigerfotöljen, sån där 70-tals fotölj, vet du, tiger va, alltså sån här flum. Och så lyfter jag på där arslet sitter, alltså ska jag sitta på.
Arslet
ska sitta på dina. Sitsen va. Så jag lyfter på den jävla sitsen och det liksom tar bort den grejen på dammsugaren och ja, där ligger ett litet oöppnat morfinpaket va. Litet betyder då 50 tabletter va. Åh, vad bra. Och då, jag började ju varje morgon med här då för några veckor innan det här va. Så hade jag börjat varje morgon med 40 tabletter va. Men fan, nu ska vi fira. Då är det bara, så jag tar alla 50.
Direkt. Men det här hade du då varit renande nollnad?
Ja, just det. 2 dagar. Så jag tål ju inte mer än en halv tablett, en tablett liksom. Det skulle bli så va. Jag tar 50 tabletter. Och sen minns inte jag någonting. Men jag stupar ju då. Uppenbart vid, utanför Katarina hissen va. Där 2 poliser hittar mig och kör mig liksom, påstår de i 29 sekunder, vilket är en omöjlighet till intaget på Södersjukhuset va. En kör och en i konstgjord andning. Och så upp på bordet där. Och så är det som i såna här filmer då. Bom, bom, diagram, bom, jag är över va. Och det här finska, hon är finsk den här kvinnan som är överläkare, som är jourläkare då den här natten. Hon jobbar på bara helvete va. Och de andra säger till henne, det är ingen direkt, jag menar, han är borta nu, han har dragit nu, det är över det här. Nej, han är så begåvad den här pojken, säger den här kvinnan. Och så till slut så tar hon en bautaspruta liksom antiserum och drar i mig. Och då vaknar jag upp va, på tändning som helvete. Det första som händer då är att en annan finsk sköterska trycker ett inbetalningskort till handen på mig och säger, här får du betala in 350 kronor för att rädda ditt liv. Ja.
Det är finskt.
Ja, det finns. Men jag minns ingenting av de här minuterna då jag är död. Det gör jag inte. Jag ser inget ljus, jag ser inget annat. Nej. Men jag var väldigt förpåtänd för det va.
Avtändning låter ju inte som en trevlig upplevelse om man läser din bok.
Förfärligt alltså. Förfärligt. Hela alltså att vara narkoman är ingen trevlig upplevelse. Det är vidigt. Men bara en enda grej va, som är så förnedrande va, det är alltså när du ska gå och skita va, du måste börja planera det 2 veckor innan va. Du gör det, för du gör det ju nu, sällan va, alltså allt torkar ut va, det finns ju ingen slem, det finns ju inte någon sekret någonstans va. Ögonen kräver liksom en hel sån där gets the red out varje år, en hel sån flaska tänkte jag för att kunna öppna dem liksom, för det finns inget slem liksom. Och där nere finns det inte det heller va. Och så får du liksom sätta på plasthandskar upp och gräva som en veterinärerna i arslet liksom, och med liksom neddränkta i olivolja va? Och börja liksom 2 veckor innan liksom öppna upp, liksom göra beredskap för att det är möjligt att släppa ifrån sig skiten va? Sen när det väl kommer va, då spricker ju allting överhuvudtaget som finns där nere, och det utkommer liksom jätte där va, det är liksom men det är så vidrigt och förnedrande och äckligt va, men det där står man ut med och så, ja nu går jag och köper nytt porfin nästa dag.
Tänk att man blir så dum i huvudet ändå.
Ja.
Nästan alla har en Torsten Flink historia i och med att du, det är alla i Stockholm i alla fall,
ja, jag
har sett Torsten Flink göra någonting någonstans. Vad skulle du säga?
Ja, jag har en Torsten Flink historia, det är när du kommer in till mig på Teatergrillen och gör toalett. Du hade ingenstans att bo då. Du hade din doktorsväska med in och ställde dig bort.
Men jag är väl där också, mitt sällskap va?
Ja, du är lite där med sällskap.
Jag tror att vi har avslutningskäk där för fordringsägaren som jag, Schiffert och Elin Klinga har gjort.
Ja, det är sant. Och sen var det också lite purken på Micke
Nyqvist.
Du undrade vad Micke Nyqvist var. Var är han? Jag vill prata med honom. Och det var, hade ni någon...
Jag hade sett honom i Gustav III och gått ut va? Jag var så jävla dåligt. Jag skrek det och så gick jag ut. Och så hamnade jag på första sidan där i Aftonbladet. Va? Mitt uppslagelsen också. Där jag talade om hur fruktansvärt dålig han var. Va? Och sen så gav han tillbaka i någon intervju. Och det där var jag förbannad på. Han gett tillbaka. Så klart han gjorde det.
Ja, det är klart han måste få göra det.
Ja, ger man skit får man ju ta lite skit.
Det finns en fantastisk historia också i boken om när Torsten har fått pengar. Och helt plötsligt kommer på att eller då känner att passa på att göra rätt för sina pengarna försvinner. Så han klättrar in i Annika Jankells och tjejernas lägenhet för att lägga in pengarna. Och polisen kommer och säger, vad håller du på med?
Det finns alltså en byggnadsställning för de håller på att renovera huset och bor på en trappa. Jag har ju själv bott där då i 4 år då. Men vid det här tillfället så gör jag inte det. Det är jättenerknarkad och så vidare. Och då får jag mycket pengar där någon har fått i tusen va. Och då så lägger jag då 30 eller 40 tusen där. Till dem. Det, tror jag ska ge dem när jag ringer på dörren. Och så är de inte där va. Men sen går jag ut och så tittar jag upp. Och då ser jag att Annika så har ett jättelitet rum som kontor va. Där står fönstret öppet. Och så är den där ställningen bra. Då hoppar jag in där. Det var bara det. Det var en galen hund där. Där hoppar ni rakt i käften. Men honom stoppar jag där. Och så går jag ut och så lägger jag de här pengarna. Små buntar va. Till tjejerna och. Och sen när jag går ut genom fönstret igen, samma väg va, för dörren är ju polislåst. Och då, när jag kommer ut på den här ställningen va, då ser jag ju, då är det två piketer. Kom ner här nu, jag försöker inga tricks.
Trygg och klang om.
Hur är ditt förhållande med tjejerna?
Relationen till flickorna är, den ena är faktiskt väldigt, väldigt bra. Den andra är inte dålig och inte bra, den är obefintlig. Med min äldre dotter. Men jag tror att vi missar något här va. Så att jag hoppas, det är ett projekt som jag har att jag vill i alla fall kolla om vi har något att säga varandra, hon och jag.
Sen så har du ju Happy också som du kallar Betty hela
tiden. Hon heter Betty och hon kallas för Happy. Hon heter Betty va, i dopet va. Jävla löjligt namn det där, Happy. Ja, det är så jävla
löjligt. Hon kan ju karriär på det namnet.
Hon heter Betty. Det heter hon va. Ja, hon heter Betty.
Och hon är nu också skådespelerska.
När jag kommer då, efter mycket om och men så föds ju hon va. Och alldeles för tidigt och allt det där va. Så hon ligger ju i kuvös, det vet jag ju. För att jag vägde 1,9 tror jag. Och hon tog det, för hon vägde 1,7. Och så går jag ner där då. Och sen håller barnmorskan, en stor barnmorska, en stor kvinna. Och så håller på med något där vid vasken. Sån där, med en kram bara. Och håller på med. Det här är flicka, herr Flink. Du kommer jävla, något skrynkligt, alltså knappt synbart va, fram här. Alltså, hon håller båda händerna så här. Det ligger något där va. Och med två jätteögon va, som ser ut som Betty Bopp va. Och där har namnet.
Och du sa någon gång att du inte vill att de ska bli skådespelare. Nu är ju hon skådespelerska. Men du har sagt att du inte vill att de ska bli det, för att man blir alltid ledsen. Om man inte är innan så blir man ledsen.
Ja, jag säger det, ja. Ja, nej, men det, jag menar, jag tyckte si och så och så där. Hon var verkligen bättre eller sämre än någon annan. Någon tv-grej som gick och så här, jag tyckte det var märkligt. Men
hon är bra för att ta det punkt.
Så gick jag så på ett tidigt stadium ett genrep av Pelikanen som de gjorde, som Rickard Turpin satte upp. Och hon spelade dottern där då, Berta. Hur som av det, hon var fruktansvärt bra. Så vilken enorm, alltså, det är det hon är. Hon är ju alltså en scenaktris av stora mått. Och sen körde hon och jag där. Jag körde lite personinstruktion och så där, och repeterade några bitar som jag såg att hon kunde göra bättre och så vidare. Och hon är alltså, jag tror att hon kan gå hur långt som helst i det om hon vill. Jag blev totalt liksom bergtagen liksom, eller totalt när jag såg henne på scenen. Det är häftigt, och det behövs för att, och behöver, alltså, för att kunna bli det så måste hon älska teatern på samma sätt som jag älskar. Men så mycket krävs det, va? Mm. För att bli den här stora aktrisen, så blir Inga Tidblad 2, va, så vidare.
Hur är du som, du sa att du gav hjälp till din dotter, hur är du som regissör och som instruktör?
Och pedagog. Jag är väldigt bra pedagog, jag är väldigt bra regissör. Jag är också väldigt bra skådespelare för en regissör att arbeta med.
Men har det blivit så att du gör monologer för att du gör det svårt att jobba med i en ensemble?
Jag är inte svår att jobba med i en ensemble, nej. Jag är inte det. Jag är väldigt lätt att jobba med.
När du är där, ja.
Ja,
det har ju hänt att du inte har dykt upp, till exempel. Du har varit strulig att ha med att göra.
Jag var på enda repetition på allting, och jag liksom någorlunda tid i hela mitt liv tills det här kom loss, liksom det går ju inte att vara en aktiv morfinist, va? Det går ju inte. Och, men uppenbart så gick det ju ändå att göra föreställningar, men det tror fan att folk fick lida ont på det, va? Och sitta och vänta för timmar. Man har ju inget begrepp, va? Det har ju ingenting med människan att göra. Man har inget begrepp om någonting, va? Jag går in i taxibilar än idag som jag inte har betalat, va? Jag har ingen aning om det.
Nej.
Det är liksom tillsammans med kokainet, så är det är de två dödsdrogerna.
Skulle du kunna tänka dig att regissera en pjäs som Betty då spelar i?
Ja, absolut. Absolut. Verkligen.
Tror du att hon skulle uppskatta det också? Skulle ni kunna jobba bra ihop?
Ja, det tror jag. Vi gjorde ju det här nu med hennes insatser i Pelikanen här då. Vi sitter om då mera personinstruktion, va? Som Rickard liksom inte, han är inte den sortens regissör. Han är en visionär, va, i första hand. Vilket 9 av 10 regissörer är. Sen finns det då jag som är både och, va. Jag är väldigt, väldigt bra visionär, och jag är väldigt, väldigt bra.
Du är väldigt mycket.
Jag är väldigt bra. Jag är liksom, så här är det. Du vet, jag tror ju verkligen inte att jag är något, men jag vet ju vad jag kan, va. Därför håller jag inte käften, därför sitter jag här ganska bredvid.
Och ju längre den här podden pågår, att du inte ens regerar världen är ju för mig obegripligt.
Därför sitter jag ganska bredvid och påstår det jag påstår. Mm. Och det jag påstår har jag täckning för. Jag är underminerat hela vägen. Va? Men jag har den goda smaken givetvis att vara tyst om vi går in på Volvos fabrik. Va? Och jag vet inte hur Volvo ser ut ens gång. Va? Förstår du? Jag vet min plats. Mm. Det här, när man talar om det här... Alltså det yrket, då har jag rätt att tala. Jag har liksom betalat ett högt pris för det. Och jag kan liksom, jag menar, så här är det med teatern, för att ge 30 sekunder till här. Teatern i Sverige, den håller på att dö. Och jag trodde att man skulle stoppa det, men man ska nog inte göra det, den ska få dö ut. Kunskapen är på så fruktansvärt låg nivå, va? Alltså en avgångsklass från teaterhögskolan idag kan tillsammans, alla 12, så besitter de mindre kunskap än vad jag gör.
Det
beror på att man har såna lärare som man har, såna elever, va. Nej, men alltså kunskapen om det sceniska skådespeleriet, alltså håller på det ut. Jag tror att jag är den yngsta, jag är 55 år, hallå, som vet hur man talar på stora scenen någonstans ute i Sverige, va, eller något annat land, där det finns 3 rader alltså, och inte behöver tala högre än så här och ändå når upp till 3 raden, hur man rent tekniskt arbetar med det. Jag tror att jag är den yngsta som kan detta. De börjar använda det med myggor, har alltid använts i musikaler och så vidare, men idag så har man börjat använda det i Tjechov och Strindberg, va. Men de kan inte, de vet inte vad de ska göra. De bryter upp varenda jävla liksom versmått i Shakespeare eller Molières Alexandrine, va. De kan inte skandera. Det håller på att gå förlorat. Och jag tror att de måste göra det. För först där så börjar vi liksom förstå, få tillbaka värdeladdningarna, va. Det är så är det ju med allting, har ju på utarmas. Allting förlorar sitt
eller värde. Moderniseras.
Nej, det vi tror kanske det, eller skyddar oss bakom det. Men det håller på att gå fullständigt åt helvete. Ska jag göra det?
Du, vad har du för planer nu framåt då?
Jag ska göra den här filmen ju, som det har stått om, Christer Pettersson då.
Mm.
Påstådde Palmemördaren. Det ska bli jätteintressant. Jag har inte börjat med arbetet inspelningen, börjar första juni nästa år. Men jag menar, jag är inte tudelat positivt i den personen. Så, som Bertolt Brecht säger, sökt onda är det goda och sökt det goda är det onda och så vidare. Förutom det så ska jag göra en scenversion då av den här boken som vi har talat om här.
Jaha, det ska vad roligt.
Ja, United States gör 50 föreställningar till landet. Jag ska ha premiär på det där. Jag har ingen manus eller någonting, utan får arbeta fram det där på något sätt. Med folk, ja, improvisera fram det.
Innan vi låter det gå, vi har en låda här med frågor. Frågan i lådan. Ska jag öppna och läsa en för dig? Jag bara tar den här, eller vill du läsa själv?
Nej, läs du.
Gry, tänk om det är... Nej, det är...
Nej, var är den här då? Okej, okay. Här. Vem är din bästis? Undrar Lalle.
Åh, vilken härlig fråga.
Nej, jag har ingen bästis.
Jo.
Nej,
Jakob då?
Ja, Jakob, ja. Jag,
Persbrandt?
Nej, nej, inte Mikael, nej för fan. Vi bröt när han började snacka om att jag hade liksom... googlat ner honom där om den där alkoholkliniken han trodde på att jag hade gjort det. Det där bröt svåran grej för alltid. Sen träffas vi någon gång så hej hej, men det är ingen bästis, nej. Jakob är en blivande bästis, verkligen, verkligen.
Ja. Gud vad mysigt.
Efter 12 år, kämpa Jakob.
Jag tror att du behöver Jakob och Jakob behöver dig då.
Ja.
Är Jakob den närmsta bästis du har då?
Ja, alltså jag hade ju en ställföreträdande far som var bästis. Alltså det är väl där KVN då.
Ja, man märker att du saknar honom när man läser boken.
Ja, verkligen.
Du skriver väldigt fint om honom.
Mm. Så det är en av de få kärlekar jag har trott på. Jag har verkligen trott på, va? Att bli älskad för den man är och ingenting annat. Va? Oavsett om man jobbar som truckförare eller står på Dramatens stora scen. Va? Bara för den man är. Men här ligger ju Jakob väldigt nära nu att... platsa in på samma hylla då som Keve.
Är det så att du som lyssnar är nyfiken på Torsten Flinck och vill veta hur det blev som det är, så finns det alltså en självbiografi som heter, den heter Torsten Flinck, kom och skratta åt Lilleputt. Jag har fått stor behållning av att läsa den.
Jag med.
Och jag vill titta på dig när du åker ut och gör det här på teatern.
Ja, just det. I dessa Instagram-tider när vi inte orkar.
Jag gillar inte Instagram, jag är med en teatertyp.
Rövarkungen sa till mig i sängen sent en natt: du ligger ju där ensam, så sök din egen